Jag hade önskat att Leif Rebersk hade varit Petterssons advokat istället.
Mm, det blev vi kan inte backa bandet. Men Pelle Svensson, mycket mer kan hända. Det gör alltid polisutledningar, sa Lars Nylén. Har du något mer att tillföra?
Nej, jag funderar nu när de andra har pratat om motivbilden. Det finns dokumenterat i skrift att Tingström sa staten ska inte förbli ostraffad. Hans bästa kompis var Christer Pettersson 2 månader efter det att livstidsdomen föll som mördades Olof Palme. Och Lisbeth säger att hon är 100% säker på att det var Christer Pettersson. De här 2 kopplingarna, Lisbeth kontra att Tingström uttalar att staten ska inte bli förbostraffad och så mördas statsministern. Det är så starka kopplingar att man borde inte ha kunnat tagit sig förbi det. Men det har HD gjort. Man säger att motivet inte är tillräckligt starkt. Det är ju ett ruskigt starkt motiv som jag ser.
Vad gör du med ditt material nu då?
Ja, det är så här att jag ångrar inte att jag kostade på att skriva boken som jag kallar för Sanningen om mordet på Olof Palme. Jag tror att det för framtiden blir sanningen. Det kommer att bli den framtida sanningen. Det kommer att bekräftas någon gång. Och jag tror att det blir också mitt juridiska testamente. Jag känner att jag orkar inte med den bakgrund jag har, med det sunda förstånd jag har. Jag försöker att para det med juridiken. Jag klarar inte av att jobba livet ut med det Leif Silbersk säger, att vi jobbar efter en juridisk sanning, men vi söker inte sanning. Visst fasen söker vi sanningen. Gör vi inte det, då är det dags att syssla med annat.
Men frågan är naturligtvis var sanningen finns. Tommy Lindström, du säger att Palmegruppen kan sannolikt inte fortsätta. Det har du sagt hela morgonen här. Men du var ju själv inne på ett helt annat spår för inte särskilt länge sedan, när Sydafrikaspåret
kom. Men det var bärkraftigt då. Men jag undersökte så gott jag kunde. Och dessutom har ju åklagare och Palmegrupp gjort det i 4 gånger längre tid än vad jag gjorde.
Men kan inte komma fram nya sådana bärkraftiga spår?
Jo, men vi måste ner på Sveavägen. Vi vet ju nu vad som hände på Sveavägen. Vi vet vilka personer som fanns där, vilka persontyper som fanns där. Och vi vet vad det saknade för människor. Vi vet vilket val av vapen man använde. Vi vet hur skotten sitter. Vi kan jämföra det med yrkesmördare och andra. Och det stämmer inte på yrkesmördare. Det stämmer inte på konspirationen. Och vi har inga sådana bevis. Det stämmer på en enskild människa. Och vi har haft ett sånt här. Jag tycker inte polisen har jobbat fel när de har jobbat, vilket vissa tycker då. Utan jag bara menar att nu har man hamnat i en situation där det bara är den tekniska bevisningen som återstår vapnet. Och då kan man ta upp det igen.
Mm. Jag tror att vi fortfarande har Hans Holmér med oss. Finns det anledning Hans Holmér att plocka upp PKK-spåret igen?
Jag tycker inte vi ska diskutera PKK idag. Det kan man göra vid ett annat tillfälle. Det jag tycker är viktigt, det är att polisen börjar arbeta förutsättningslöst igen och inte biter sig fast vid Christer Pettersson och håller på och dyker i olika vattendrag. När Tommy Lindström säger att polisen ska leta efter mordvapnet, det har letats efter mordvapnet sedan mars 86 alltså. Det är inget nytt. Och jag vet inte varför förutsättningarna skulle vara bättre att hitta vapnet just idag. Det är absolut viktigast är att man får en ny start, och det är möjligt att när jag hör Lars Nylén beskriva sitt mandat så blir jag inte övertygad om att han ska få de som har jobbat i Palmeutredningen att börja jobba förutsättningslöst.
Mm, vi kanske inte ska avsätta eller tillsätta människor i direktsändning här, men Sten Andersson, tror att svenska folket tycker att det är värt att fortsätta Palmeutredningen?
Jag tror att svenska folket, större delen av det, delar min uppfattning att så länge man tror sig kunna hitta sanningen ska man fortsätta leta efter sanningen. Och det finns ju uppslag, jag tycker inte man ska... Vapen har använts, vapnet finns någonstans. Varför skulle man inte fortsätta söka efter de hyggliga spår?
Men är Leif Silbersk i vapnet absolut enda möjligheten nu?
Innan jag svarar på det så skulle jag bara vilja ansluta mig till vad Sten säger. Jag tror det finns ett folkligt trauma, det finns hos dig och det finns hos mig och det finns hos oss övriga, att vi vill ha det här uppklarat. När vi sitter och diskuterar det till vilket pris. Mm. Och det kan man diskutera, och då är vi inne på vapnet. Låt oss säga det här rejält. Och då är alltså vapnet det enda som återstår. Och kombinerat med ett erkännande. Då tror jag det framkom. Jag vill också att det ska bli en lösning. I motsats till Pelle Svensson så vill jag att lagar och förordningar ska följas. Men låt mig bara förklara detta. Och sedan också något som jag vill tillägga. Nu har jag till motsats till er andra läst igenom hela Högsta domstolens utslag. Och det är ett fantastiskt aktstycke. Och jag kan försäkra dig, Sten. Man har faktiskt gått igenom allt. Man har talat om varför man avvisar. Man har talat om varför ettårsregeln gäller. Man har talat om varför den övriga bevisningen jämfört med situationen i hovet inte räcker fram till en fällande dom. Och faktum är, det är inte skrivet på juristspråk. Det är skrivet på ett sätt som vi alla kan tillgodogöra
oss.
Det talas inte om de här flosklarna som vi ibland använder oss i juristspråket med. Utan det finns en rak linje och klar linje.
Men när du säger att du har läst hela, är det någonting som förvånar dig i det?
Ja, och den synpunkten, den kritik man riktar alltså mot riksåklagaren och det sätt som åklagarna också har använt den här bevisningen som har funnits. Det är faktiskt en ganska nedgörande kritik som finns på sidan 15 och 17.
Men är det inte ett nederlag för juridiken också att det överhuvudtaget kom till en resningsprövning?
Ja, det är det. Det är ett nederlag att de personer som är tillsatta utav samhället att se till att rättssäkerheten upprätthålls på det sättet att de som är skyldiga verkligen blir fällda. Att man inte har handlagt det materialet på betydligt bättre sätt från början än vad man har gjort.
Jag tänkte säga här att det pratas om trauma för svenska folket och så. Jag tror det vore ett ännu värre trauma om fel person blev dömd för det här mordet. Och jag tror inte, vi pratar om mycket om sanningen här, Pelle Svensson och andra. Jag tror inte vi hade kommit ett dugg närmare sanningen, eller vi hade kommit närmare sanningen med en ny rättegång. Men det är inte så att vi hade kommit till sanningen då, alltså att det skulle betyda att vi hade haft en mördare fälld för det här. Det är helt övertygad om. Utan det hade bara varit ytterligare en rättegång mot våra medmänniskor då.
Men tror du inte att om en sån rättegång hade kommit till stånd och man hade haft en offentlig rättegång och dragit fram bevis och vittnesmål och annat och kommit fram till att han är friad, han är inte, Christer Pettersson är inte den som har begått mot. Hade det inte varit väldigt bra för Christer Pettersson och för det svenska rättsmedvetandet?
Diskussionen hade fortsatt ändå. Det finns de som inte har accepterat den.
Låt oss en gång för alla slå fast att du är en fri man faktiskt. Ska vi återvända ner till polishuset? Där står Johan Romino tillsammans med Lars Nylén.
Ja just det, jag har Lars Nylén med mig här, rikskriminalchef som just har hållit en presskonferens. Och Lars Nylén, vad är dina känslor inför det här dokumentet? Högsta domstolen har nu alltså inte beviljat resning.
Ja, vi vet ju att resningsinstitutet är ett mycket extraordinärt rättsmedel. Vi har naturligtvis tidigare gått igenom materialet och funderat från vår sida inom polisen och tillsammans med åklagarna kring det här materialet, ska det hålla eller kommer det inte att hålla. Vi tycker ytterst att det är skönt att en domstol, högsta domstolen, har fått ta del av det här materialet och göra sin bedömning. Det avlastar oss ett visst ansvar och det tycker vi är positivt.
Är det inte ett oerhört underkännande av de vittnen som ni har presenterat?
Ja, vi kan ju inte skapa egna vittnen och är ju nödvändigt, kan inte göra annat än att presentera det material vi kan få fram, och det materialet har nu lagts fram, så att vi kan inte bättra på det på något sätt, särskilt inte 12 år efter mordet.
De motiveringar som Högsta domstolen har kommit med, man har inte till exempel ettårsregeln eller ursäktsrekvisitet. Vad anser du om det, om de motiveringarna?
Ja, vi vet ju att det är ju rekvisit som de har testat det här materialet emot, och vi har i våra interna diskussioner också fört ungefär likartade resonemang. Och ändå så tycker vi att det är bra att riksåklagaren gick fram med materialet till Högsta domstolen och fick en prövning i resningsfrågan.
Men kunde inte ni innan ha sett att det här var ett tunt material som ni presenterade för Högsta domstolen? Ni har ju ytterligare en gång nu pekat ut Christer Pettersson som tänkbart misstänkt.
Ja, det är ju naturligtvis så att det här materialet är tunt så tillvida att det är flera olika enskilda omständigheter som sammantaget leder till en ny bild och som sen ska läggas ihop med tidigare bild i Svea hovrätt. Och vi vet att rättsreglerna och praxis här är utomordentligt begränsade. Och då kan man välja naturligtvis att inte gå fram med det här materialet eller att gå fram med materialet. Och naturligtvis vet man då att en människa då ytterst pekas ut som misstänkt. Men vi tycker nog ändå att det är bra att Högsta domstolen har fått pröva materialet.
Det viktigaste vittnet här, vittnet A i resningsansökan, där säger man från Högsta domstolens sida att åklagarna borde ha presenterat det redan 1989. För han hade ju redan gjort sig känd hos polisen då.
Ja, det har naturligtvis varit sådana diskussioner internt hos oss också.
Varför har ni schabblat från polisens sida det här?
Ja, i vad mån åklagarna då efter hovrättens dom tyckte det fanns skäl för ett överklagande, det vill jag inte gå in på nu. Det är en åklagarfråga.
Är det dags att lägga ner Palmeutredningen?
Nej, mordet är fortfarande olöst och vi har en arbetsuppgift att jobba vidare med, och det ska vi göra, även om vi nu går in i en helt ny fas naturligtvis.
Kan det bli fråga om en ny resning?
Ja, det är ingenting som diskuteras för dagen.
Om det, i alla fall.
Det är ingenting som diskuteras för dagen. Men mordet är inte utrett. Vi har en mängd nya informationer. Det har kommit fram under senaste året då, som presenterats i den här resningsansökan. Och det droppar in, tack och lov, material som vi då kan jobba vidare med. Och det
är vår skyldighet att göra. Vad ska krävas för att ni ska presentera en ny resningsansökan?
Ja, vi kan väl säga då att Högsta domstolen har ju nu ytterligare preciserat då genom praxis här, genom det här utslaget, reglerna kring resningsinstitutet, och det gör det naturligtvis något lättare att hantera en resningsfråga framgent.
Det blir svårt alltså?
Resningsinstrumentet är ett extraordinärt rättsmedel. Det är särskilda stränga krav vad gäller resning till men för en tilltalade, och det vet vi. Och det är ytterligare preciserat nu, och det är också preciserat i belysningen av att i Palmeutredningen så har vi hittills bara jobbat med småbitar. Det är det som är det nya, som ska läggas ihop till en helhet, och hur en domstol ska se på det har vi fått ett visst besked om nu. Och det är positivt, och det underlättar så att säga framtida ställningstaganden.
Är det vapnet som måste komma fram för att ni överhuvudtaget ska pröva igen?
Vapnet är naturligtvis en viktig faktor, och ett erkännande kan vara en annan viktig faktor.
Säger alltså Lars Nylén, rikskriminalchef, och därmed lämnar jag över till studion igen.
Ja, att det är ytterligt svårt att få en resning mot en redan frikänd man har väl dagens beslut pekat tydligt på. Till slut, Pelle Svensson, är inte det en trygghet ändå i ett rättssamhälle, även om det nu var ditt bevismaterial som underkändes idag?
Ja, jag var bara en liten del av det hela. Det är ju stort pussel som har lagts här, och jag känner ungefär som Sten Andersson att man har inte sett i helheten, utan varje enskild detalj räcker inte, och så avför man det. Och jag har en känsla av att kritiken mot riksåklagarämbetet är orättvis, därför att nu gick de, jag tycker det var starkt gjort att gå fram och begära resning, för de hade så pass mycket tyckte de. Nu diskvalificerar man en hel del, och avgörande vittnet också, vittnet A, på grund av ettårsregeln. Om de hade väntat och gått in om några år, hela tiden preskriberas ju vittnen som kommer in. Här samlar man in vittnen genom förhör, och de ska jobba, Palmegruppen ska jobba med det här. Men för varje år som går från att man hörde ett vittne, ett nytt vittne, så blir det vittnet preskriberat. När ska man gå in? Det är ju en omöjlig situation, alltså lagstiftningen är fel. Den här ettårsgränsen är fullständigt fel och borde tas bort.
Vi har alltså fått beskedet för en och en halv timme sedan ungefär. Högsta domstolen avslår alltså riksåklagarens begäran om resning. Det blir ingen ny rättegång mot Christer Pettersson. En nyhet som naturligtvis kommer att fortsätta att diskuteras, precis som vi har gjort här resten av dagen. Jag ska tacka er som har varit här, Pelle Svensson, Pertti Purtiainen, Leisel Bergski, Tommy Lindström och Sten Andersson.
maj 1998. Kritik mot hur media behandlar före detta misstänkta i Palmemålet.
I veckan blev Christer Pettersson motvillig huvudperson hos landets nyhetsredaktioner. Efter Högsta domstolens beslut att inte bevilja en ny rättegång mot honom jagades han genom Sollentuna centrum av reportrar som ville ha hans kommentar. Nu kommer kritiken mot journalisternas drev, även från det egna fackförbundet. Lilian Ottosson är ordförande i Svenska journalistförbundets etiska nämnd.
Ja, jag kan tänka mig att han själv har känt sig som ett jagat djur i vissa sådana här situationer faktiskt. Och det är lite det tenderar att likna också. Jag tycker att man går för långt här. Man uppträder på ett sätt som tenderar att vara oetiskt. Det är så uppenbart att han inte vill bli intervjuad, att han inte vill bli filmad. Och då måste man trots allt respektera även i en sådan här situation. Och även när det gäller en person som han.
Men hur resonerade då till exempel TV4 i torsdags när Högsta domstolens beslut hade kommit? Sven Irving är nyhetschef på TV4.
intressant i det läget är naturligtvis att tala med Christer Pettersson. Och då gjorde vi de försök som gick. Vi sökte honom på telefon och vi sökte honom via andra personer som vi visste hade kontakt med honom, och vi sökte upp honom själv.
Och i Sollentuna centrum fick journalisterna tag på Christer Pettersson, men han ville inte bli intervjuad utan att få betalt, och det ville TV4 inte göra. Och när TV4 inte fick prata med Christer Pettersson valde de istället att visa hur han blev argare och argare på journalisterna.
Men det här var Christer Petterssons miljö. Så här ser den person som fortfarande betraktas som huvudmisstänkt i för Palmemordet ut idag. Så här lever han. Det här är hans sociala miljö, det här är hans sociala vara. Det här är hans sätt att bete sig. På det sättet var det en sann dokumentär bild. Men man kan alltid diskutera utformning.
Så här efteråt tycker Sven Irving att TV4 kanske inte skulle ha visat en så lång sekvens av jakten på Christer Pettersson som han själv inte vill kalla jakt. Och han säger också att det finns alltid en risk att journalister blir så intensiva att tittarna istället får sympatier för intervjupersonen. Och tittare har också hört av sig till TV4.
Det fanns de som tyckte att vi allt för intensivt visade det här skedet där flera fotografer och reportrar försökte få kontakt med Christer Pettersson. Ja.
Men Sven Irving ångrar inte inslaget om Christer Pettersson.
Jag tycker det var rätt att publicera en del av det. Man kan diskutera hur lång den sekvensen ska vara. Men att visa verkligheten som den såg ut där, det tycker jag fortfarande är korrekt.
Sven Irving, nyhetschef på TV4. Reporter Elisabeth Kvarford.
...29 juni 1999.
God kväll. Ja, spaningsledningen i Palmemålet får förödande kritik av den kommission som har granskat det 12 år långa utredningsarbetet kring Palmemordet. Brottsutredningen brister när det gäller analys, ledning och samarbete, men också i detaljer. Hårdast är kritiken mot riksåklagaren och mot Säpo-chefen Anders Eriksson, som sägs ha lämnat felaktiga uppgifter till kommissionen.
Granskningskommissionen är den tredje parlamentariskt tillsatta kommissionen som granskat polisutredningen om Palmemordet. Den tillsattes i samförstånd mellan den avgående borgerliga regeringen och den tillträdande socialdemokratiska efter valet 1994. Orsaken var alla frågetecken kring utredningen om statsministermordet. Dagens slutbetänkande är en dyster läsning för de ansvariga för Palmeutredningen. Den har inte, skriver kommissionen, kunnat skilja på stort och smått. Utredningen har saknat förmåga att analysera det väldiga materialet. Förundersökningsledarna har ofta låtit media, istället för rent polisiära överväganden, styra prioriteringarna. Och utredningen har inte heller tagit tillräcklig hänsyn till de motiv som kopplats till vissa spår, exempelvis polisspåret. Kommissionen säger att polisen borde, inte minst av eget intresse, ha redovisat existensen av ett högerextremistiskt nätverk inom den egna kåren, oavsett om det hade med mordet att göra eller inte. Vem bär då ansvaret för allt detta?
Det ansvaret får läggas på förundersökningsledningen, alltså riksåklagaren. Det är där ansvaret för förundersökningen har legat och allt sånt ligger. Och då är det också där som ansvaret får läggas när det gäller brister i styrning som vi har pekat på.
Ytterst ligger alltså ansvaret på riksåklagaren, idag Claes Bergenstrand. Efter den första polisutredningens haveri under Hans Holmers ledning fick ju riksåklagaren betet det övergripande ansvaret för förundersökningen. Och kritiken drabbar också i stor utsträckning chefsåklagare Anders Helin, som ju varit förundersökningsledare under en stor del av utredningen. Men det var när kommissionens ordförande berörde kontakterna med säkerhetspolisens chef Anders Eriksson som de församlade journalisterna höjde på ögonbrynen.
Vi hade ett sammanträde med säkerhetspolisens chef. Och erhöll vid det tillfället inledningsvis delvis felaktiga uppgifter angående säkerhetspolisens material rörande mordutredningen. Vissa befattningshavare inom säkerhetspolisen har ansett det vara förenligt med sitt tjänstansvar att inte lämna korrekta uppgifter.
Det olösta mordet på Olof Palme är ett 13 år nationellt trauma. Ett mord som fött konspirationsteorier och skadat tilltron till det svenska rättssamhället. Frågan är därför om den här vitboken, resultatet av den tredje Palmekommissionens arbete, nu slutgiltigt rättat ut alla frågetecknen kring mordet.
Jag tror väl inte att svenska folket känner sig helt tillfreds förrän man har en gärningsman som är dömd. Men jag hoppas att man ändå tycker att det ligger ett stort värde i att så mycket av mordutredningen nu kan redovisas på detta öppna sätt. Det bidrar säkert till en annan sorts diskussion än vad vi skulle få om väldigt mycket fortfarande var obekant.
Augusti 1999. Nytt spår i utredningen.
Det är författaren och utgivaren av tidningen Palmenytt, Sven Anér, som begärt och nu efter en längre tids förhållande fått ut expertrapporten. Den har varit hemligstämplad sedan nyår 97. Ekot har läst rapporten som bland andra Miljöpartiets Birger Schlaug krävt att få se. RRV-utredarna har självständigt och med full insyn granskat den stora utredningen om mordet på Olof Palme. Och det enligt experterna mest intressanta men obearbetade uppslaget är en enstörig man som betecknas som en dubbelgångare till Christer Pettersson men som aldrig uträtts på allvar. Mannen är idag närmare 50. Han hatade Palme, ägde rätt sorts vapen vid tillfället och är en utmärkt skytt. Vid ett tillfälle ska han ha skjutit sönder sin tv då Olof Palme syntes i rutan. Han bodde nära mordplatsen och saknar alibi för mordnatten och han kan inte trovärdigt förklara vart hans revolver har tagit vägen. Han går än idag omkring i samma kläder som i så fall skulle använts vid mordtillfället. Mannen nekar till mordet men hans beteende efteråt betecknas som närmast klassiskt. Bland annat brukar han årligen på morddagen besöka ett café in till mordplatsen. Husrannsakan har gjorts i mannens bostad dock utan resultat. Enligt RRV-experterna passar dubbelgångaren citat klockrent in i den gärningsmannaprofil som Palmeutredningen arbetar efter och han borde snarast utredas med alla medel som idag står till förfogande, skriver experterna, som också förundras över att Palmeåklagarna är så villrådiga inför uppslaget. I Palmekommissionens 900-sidiga betänkande från i juni listas den här Christer Pettersson-kopian som intressant. Han har ovanligt stora kunskaper om mordet, skriver man, och hans utseende och sätt att röra sig är förbluffande likt vittnesuppgifterna om Palmes mördare. I övrigt är RRV-experternas rapport inte den genomgång av det så kallade polisspåret som många hoppats på, däremot en svidande vidräkning med Palmeutredarnas arbetsmetoder. Och Miljöpartiets Birger Schlaug välkomnar till Ekot att rapporten åtminstone släppts i ett exemplar. Den tredje Palmekommissionen riktade i juni mycket hård kritik mot den rekorddyra mordutredningen. Enligt kommissionen präglas den än idag av brist på ledning, analys, samarbete och information.
Augusti 2000.
En 62-årig jugoslav har förhörts av svensk polis om hans eventuella inblandning i mordet på Olof Palme. Mannen fanns med i brottsutredningen redan 1987 och har ett utseende som stämmer med det signalement som gått ut över mördaren. Vid förhöret som hölls igår i Jugoslavien förnekade 62-åringen all inblandning i mordet och han hävdade att han befann sig i Montenegro vintern 1986.
Februari 2001. 15 år sedan mordet på förre statsministern Olof Palme. Och ännu ingen gärningsman gripen. Här ser Palme själv tillbaka på några av talen.
Det är nu 15 år sedan statsminister Olof Palme mördades och både PKK-spåret och Sydafrikaspåret utreds fortfarande i jakten på Palmes mördare. Det här säger Palmeåklagaren Agneta Blidberg när hon berättar om polisens spår ett och ett halvt decennium efter skotten på Sveavägen i Stockholm.
Fortfarande är vi ute efter vapen och ammunition och där finns ju vissa spår som vi fortfarande håller på med och tittar på. Sen finns det ju det så kallade Sydafrikaspåret. Det är ju inte helt avskrivet. Och sen finns det förhör som kanske inte är något spår. Men i alla fall att förhör ska hållas med Öcalan nere i Turkiet till exempel.
Idag, exakt 15 år efter mordet på statsminister Olof Palme, går fortfarande mördaren fri. Agneta Blidberg tillträdde som Palmeåklagare i november förra året och hon tror att mordvapnet måste hittas innan någon kan fällas för mordet.
Jag tror att man måste hitta ett vapen faktiskt. Sen krävs det ju mycket annat. Det är inte bara så att ett erkännande är ett erkännande och mordet är löst, utan det tarvar mer än så.
En handfull revolvrar bedöms fortfarande vara intressanta i jakten på mordvapnet. Mest intressant är det så kallade mockfjärdsvapnet som användes vid ett bankrån i Mockfjärd 1983. Polisens spaningar har under en stor del av utredningen varit koncentrerade mot Christer Pettersson, men idag betraktar Agneta Blidberg inte längre Pettersson som ett huvudspår i utredningen.
Det finns en lagakraftvunnen dom där vederbörande är frikänd. Det finns ett avslag på en resningsansökan. Och ska man ägna sig åt den här personen ytterligare så tarvar det synnerligen speciella omständigheter, skulle jag vilja säga.
Hade Sverige varit annorlunda om Olof Palme hade fått leva? Ja, det finns de som hoppas, men det är förstås omöjligt att veta. Verkligheten har förändrats och socialdemokratin med den. Det är det nya förslaget till partiprogram ett exempel på. Så det är rimligt att anta att även Olof Palme hade förändrats, i varje fall om han hade lyssnat på rörelsen. Men å andra sidan hade han nog inte varit kvar särskilt längre som partiordförande efter 1986. Så det spelar kanske inte så stor roll. Olof Palme var en samarbetspolitiker. Han gjorde upp med Vänsterpartiet kommunisterna någon gång, men han sträckte också ut handen åt höger och gjorde upp med Folkpartiet. Det som retade upp Olof Palmes motståndare var hans debattstil. Den uppfattades som oförsonlig. Ibland så ångrade han att han tagit i för hårt. Han kämpade för att övertyga.
Den dag man tappar sitt temperament, den dag man tappar förmågan att bli glad och arg och upprörd, då ska man inte syssla längre med politik. Jag måste ha något som jag upplever som viktigt. Den dagen när jag slutar göra det, då är jag förbrukad. Va?
Du vill alltså vinna till varje pris och kämpa?
Nej, vinna sakfrågorna. Du vet, det där att vinna personliga, där blir man ju luttrad med åren. Om man vunnit och förlorat tillräckligt mycket gånger, många gånger, så har man ju mer avspänt förhållande till det där. Va? Det får man ta som det är. Men jag engagerar mig djupt i de saker som jag kämpar för. Och där vill jag segra.
Vi hörde statsminister Olof Palme och reportrar här. Det var Nina Odermalm-Schey och Thomas Hempel.
October 25, 2001.
Snart 7:08 återknyter morgonekot till mordet på statsminister Olof Palme för snart 16 år sedan. För Lisbeth Palme uttalar sig idag för första gången om mordet. I en intervju i DN står hon fast vid sitt vittnesmål och ifrågasätter hovrättsdomarnas opartiskhet.
Vittneskonfrontationen hos polisen 3 år efter mordet blev en chock, säger Lisbeth Palme i intervjun i Dagens Nyheter. En av männen i raden bakom glasrutan var Christer Pettersson, och Lisbeth Palme håller fast vid att hon omedelbart kände igen sin mans mördare. Det var helt oväntat för mig själv. Jag var inte inställd på att det skulle vara en missbrukande svensk, säger Lisbeth Palme. Ulf Dahlsten, som då var statssekreterare hos Olof Palme, beskriver också händelsen i en kommande bok. Lisbeth Palme försökte skydda sina egna upprörda känslor genom att se kallt och analyserande på saken. Det var därför hon fällde kommentaren om att man tydligt kan se vem som är alkoholist, skriver han. En kommentar som senare gjorde att hennes utpekande ifrågasattes. Han är inte mindre identifierad av mig bara för att man kunde se att han var alkoholiserad, säger Lisbeth Palme i DN idag. I DN-intervjun är Lisbeth Palme också kritisk mot det svenska rättsväsendet. Hon antyder att domarna i hovrätten inte var opartiska när de skulle döma i målet. Förföljelsen av Olof Palme hade pågått i många år, säger Lisbeth Palme. Ingen har granskat hovrättsdomarnas ojävighet. På en direkt fråga svarar Lisbeth Palme att hon syftar på domarnas politiska åsikter. Hon går dock inte in på några detaljer kring hovrättsförhandlingarna i målet mot Christer Pettersson i DN-intervjun. Lisbeth Palme kommenterar också bråket kring hennes egna krav när hon förhördes av polisen. Särbehandling och drottningfasoner har kritikerna sagt. Men Lisbeth Palme hävdar att det berodde på brister i polisens vittneskonfrontationer. Rutinerna var primitiva och ogenomtänkta. Det var fruktansvärt rörigt och många kunde se de personer som fördes iväg till konfrontation, säger hon. De har ringat till medierna och berättat. Det var allvarligt inte bara för mig utan för alla som upplevt samma sak, säger Lisbeth Palme till Dagens Nyheter.
Reporter här Ola Henriksson.
27 oktober 2001. Christer Pettersson erkänner mordet på Olof Palme i en kvällstidning.
Vi går vidare och talar om Dagens Nyhet. Detta med Christer Petterssons erkännande för vännen Gert Fylking. Att det var han som sköt Olof Palme. Erkännandet skrevs under en text som Gert Fylking har skrivit till Expressen som Christer Pettersson skrev under igår förmiddag. En av uppgifterna är att Pettersson har lidit av att se hur Lisbeth Palme inte blivit trodd på vad gäller hennes vittnesmål när hon alltså pekade ut Christer Pettersson som mördare och att hon var väldigt säker på det. Vi säger välkomna hit till Ingmar Krusell som var biträdande spaningsledare i Palmegruppen och till vår reporter Jonas Gummelsson. God morgon.
Hej Lasse.
Ta dig i hand också. Ingmar, vad säger du om Expressen idag och det du har läst där?
Ja, jag har faktiskt inte hunnit läsa det. Jag fick ögna som hastigast i tidningen här utanför, men ja, det är klart att man är skeptiker, det är man ju i ett sånt här sammanhang.
Hur då? Du tror inte på honom när han säger så här?
Jo, jag tror på Christer Pettersson om han medger att han har mördat Olof Palme. För det är min övertygelse om att så är fallet.
Det har alltid varit din övertygelse.
Ja, det har det varit. Men sen är det ju en annan sak. Och det är ju detta sättet som nu det här erkännandet kommer på. Alltså då i en kvällstidning och visserligen skriftligen undertecknat och allt detta. Men det är ju dessutom ganska ofarligt för honom. Man kan ju erkänna hur mycket som helst så länge vi inte har det bevis som hovrätten har uppställt kravet på, nämligen vapnet då.
Så att du menar det att han går ut och till och med skriver under detta, det spelar ingen juridisk roll?
Nej, det bekräftar ju bara vad vi utredningsmässigt har kommit fram till under den tiden jag var i Palmegruppen och sysslade med detta och vad jag har hävdat i min bok också.
Vad säger du Jonas? Har det någon betydelse? Är du för första förvånad över att han går ut på det här sättet?
Nej, det kan jag inte säga. Det är klart att ingen visste detta att det skulle komma precis idag. Men Christer Pettersson och Gert Fylking har ju haft sådana här historier ihop tidigare. De har intervjuat, eller Fylking har intervjuat Pettersson i tv ett antal gånger. Och det har ju funnits sådana här antydningar vid flera andra tillfällen. Just att Fylking själv då har berättat att det här har Pettersson erkänt för mig. Det som är nytt och helt nytt är ju att Pettersson sätter dit sin egen signatur. Och nu då så kommer detta strax efter att Lisbeth Palme har gått ut med de här nya uppgifterna om att det kan ha förelegat jäv i domstolen. Och det skulle då ha gjort Christer Pettersson ledsen för hennes skull på något sätt. Så att det är klart att det finns ett scenario som på det sättet är möjligt. Men jag delar verkligen din skepsis ändå här, va? För att det har varit väldigt många turer i det här ärendet.
Men finns det någonting, anser ni, som skulle kunna tyda på att det begärs resning i det här fallet? För att kan det här betraktas som ändå så pass nya uppgifter att man tar upp det till prövning igen?
Nej, definitivt inte. Det tror jag inte. Därför att ett erkännande, det vet också Christer Pettersson, förmodligen vet Gert Fylking också, det, att det är inte på något sätt bindande. Och resning, det hade man kunnat bevilja ifrån Högsta domstolens sida redan vid den förra framställningen 1998. Kunde man inte göra det då på de premisserna då? Kan man inte göra det idag på den här grunden? Det tror jag inte.
Det är ju lätt för Christer Pettersson, om vi nu antar att det skulle starta en ny utredning just av detta skälet, vilket jag är tveksam till. Det är ju bara, han kan ju backa ut från detta och säga, haha, jag skojade.
Det förutsätter ju nu då att Christer Pettersson i sin välvilja följer upp med att ställa sig till förfogande för ett ingående förhör utav förhörsledarna uppe på Palmeenheten här. Och att han då vidhåller de här uppgifterna. Sen beträffande vapnet, det som har förljudits här, skulle det ju vara kastat från en finlandsbåt. Då är ju beviset borta. Men väldigt starka indicier även på vapensidan skulle ju då tillsammans med ett erkännande kunna göra att man går in seriöst för att återuppta förundersökningen mer aktivt än vad som nu är fallet.
Så det skulle alltså kunna finnas en juridisk möjlighet att fälla Christer Pettersson egentligen, trots att mordvapnet inte går att finna?
Ja, enligt min uppfattning fanns de förutsättningarna redan förra gången när ärendet var uppe i hovrätten, och jag håller med Lisbeth Palme till 100% i den kritik som hon har anfört i det fallet.
Men så du menar att hovrätten var jävig alltså?
Ja, den delen, det kanske jag ska reservera mig för. Men
vad kritiserar du i hovrättens behandling alltså?
Jag har ju kritiserat det i det jag har skrivit i både min bok och i artiklar. Men framförallt tycker jag det domskälen borde man ha... Det fanns anledning att ta upp de formuleringarna. Ta detta som Lisbeth Palme bland annat har pekat på, och som Ulf Dahlsten väl också har pekat på i sin bok, när hovrätten säger att han var ju absolut fel typ. Det snarare motsade hans typ motsäger att han skulle kunna vara gärningsmannen vid ett sånt här brott. Mordhistorien visar ju precis motsatsen, om man så ska säga. Men sen tycker jag att det hade varit på sin plats när man måste anföra ett engelskt rättsfall som man har studerat då, så som ursäkt för att man inte tar upp, för att man inte kan döma Christer Pettersson enbart på vittnesbevisningen. Man har kunnat döma enbart på vittnesbevisning i många, många andra mål som har varit, där det kanske har varit sämre vittnesbevisning än i det här fallet. Så att det finns mycket att anföra där.
Men finns det risk, som ni ser det nu, att det här blir så? Christer Pettersson erkänner i tidningen här, men att han lik förbenat inte kommer att sättas dit. Att det här traumat så att säga fortsätter. Vi vet vem som är skyldig, men han går ändå fri i slutändan.
Ja, om det nu, Ingmar är övertygad om att Christer Pettersson är skyldig, och det är väl mycket som talar för det, va? Men det är ju väldigt svårt att förutsäga vad som kommer att hända nu.
Till vad exempel,
jag har en känsla av att vi nu ger oss in i ett nytt sånt här cirkus Pettersson-varv. Att alla journalister börjar jaga Pettersson, till slut hittar någon honom hemma hos någon kamrat. Christer Pettersson har ju tidigare tillfällen då blivit väldigt arg när man har sökt upp honom just efter sådana här utspel. Så att det är väl väldigt sannolikt att det här kommer att sluta ungefär likadant nu de närmaste dagarna i alla fall.
Nästa fråga är ju hur mycket pengar som finns med i bilden.
I det här fallet så har ju då Pettersson fått artikelhonorar. Han fick en 7000 kronor var av 2000 till Pettersson. Mm. Tidigare har det funnits större summor med i bilden.
Just det. Det här, Ingmar Krusell, om det här nu stämmer, så bekräftar väl det i totalt då den bild som Palmegruppen gav av hur mordet gick till?
Ja, det gör det. Det gör det.
Känns helt det tillfredsställande, tycker du?
Ja, det tycker jag, med anledning av all smutskastning som har varit emot själva utredningen som gjorde. Så jag vill säga, när man nu då går ut retroaktivt, och det har man gjort i tidningar, kritiserar Hans Holmér att han förstörde utredningen, så var ju inte alls fallet. Utan det var bara det att man hann ju aldrig komma så långt. Man körde fast på ett felaktigt spår, och det är inte den första mordutredningen som har gjort det.
Mm. Tror du att vi ser en möjlig slutpunkt på denna oändliga historia, Jonas?
Jag är väldigt tveksam faktiskt, och det är som Ingmar sa här också, att det förutsätter ju då att Pettersson nu kliver fram i ljuset även inför polisen, upprepar detta i en detaljerad beskrivning av vad han gjorde under mordnatten. så att man kan bygga upp en indiciekedja den vägen. Men som sagt, först måste då Pettersson ta det klivet. Nu har han skrivit under en artikel. Det är en helt annan sak att gå in i polishuset och vittna om detta. Mm.
Det tror du, det tvivlar du på att han kommer att göra?
Ja, med vetskap om vad som har hänt tidigare i motsvarande situationer när precis den här typen av uppgifter har varit ute i olika former. För då har det slutat med någon slags cirkusföreställning och jakt på Pettersson och sen har det runnit ut i sanden. Mm. Han kan ju, som jag sa också, bara ta tillbaka alltihop. Säga att ja, visst har vi pratat om det här, men jag tyckte det var roligt att lura Gert Fylking. Ingen aning vad det landar.
Seriöst vill medverka till, och hans vän Gert Fylking seriöst vill medverka till att få en lösning på det här tragiska mordet. Då borde man ju ha tagit kontakt med polis och åklagare så att man fick checka upp värdet av det här erkännandet. Vi vet ju ingenting med att det står en artikel. Vi vet ju inte hur det har gått till när den här så kallade brevet skrev. Hur mycket har han själv sagt Christer Pettersson? Hur mycket har Gert Fylking fyllt ut med? Hur mycket har Christer Pettersson fått betalt utav kanske något annat tv-bolag, vad vet jag, eller någon tidning eller flera tidningar? Allt detta måste ju fram. Därför att vi måste ha klart för oss. Christer Petterssons tillförlitlighet och trovärdighet är i det här läget lika med noll. Däremot kan man inte avfärda det här erkännandet, utan det måste checkas upp. Och sen kanske det kan leda vidare. Men att i dagsläget börja spekulera om resning och att det här är uppklart är fullkomligt fel.
Ingmar Krusell, anser du att det han säger nu har någon som helst betydelse?
Nej, endast som en bekräftelse på det vi anser att vi utredningsmässigt har kommit fram till. Men det är ju ingenting som har ökat, man ska säga, i bevishänseende, utan snarare ser det väl till och med mörkare ut om det är så att han verkligen har gjort sig av med vapnet på det sätt som sägs i tidningen.
Ja, så du menar att man är snarare ett steg från att sätta fast någon för detta mål?
Ja, för då kan han ju inte frambringa något vapen, mordvapnet, vilket ju då hovrätten har ställt upp krav på att det ska finnas teknisk bevisning, och eftersom det inte finns fingeravtryck eller någon annan teknisk bevisning, då är det ju mordvapnet som man har klamrat sig fast vid. Och det har ju varit, vad jag vet, på allmänhetens stora arbetsinriktning de senaste månaderna.
Jonas, din syn på Petterssons erkännande?
Nej, jag håller med Leif och Ingmar. Det finns ju starka tvivel kring hela den här hanteringen. Och bara som ett exempel plockade jag nu fram en annan artikel från Expressen skriven för 7 år sedan. Den gången var det ett lögndetektortest som genomfördes. Med samma...
Jag var med där.
Du var med, ja. Och det var samma herre inblandade. Det var Gert Fylking och det var Pettersson. Och den gången spekulerades det då i summor kring, enligt artikeln här, 100 000, 250 000 i betalning till Pettersson. Nu återkommer samma människor och man återkommer i ett läge just när det har blivit uppståndelse kring Palmemordet igen efter Lisbeth Palmes uttalande häromdagen om att domstolen kan vara jävig. Så det finns väldiga tvivel.
Leif Silbersky, tror du att vi någonsin kommer att bli helt färdiga med denna historia?
Nej, tyvärr inte. Beroende på den klantighet som polis framförallt visade i inledningsskedet här, så tror jag tyvärr att vi aldrig kommer att se den definitiva lösningen på det här.
Mm. Vi ska se om vi har ett band på åklagaren. Vi kan börja med att säga så här, att åklagaren nu säger till oss på morgonen att hon vill förhöra Christer Pettersson igen. Har det någon betydelse, Leif?
Ja, självklart. Det var ju precis det jag sa. Ja. Att det är ju den enda man borde ha börjat med, att åklagaren liksom fick ta hand om materialet helt och hållet från början. Nu är det ju styrt ju, eftersom det har ju blivit på det här sättet som det har skett, va? Och som jag sa, är pengar inblandade, så kommer det ju också göra att man måste vara väldigt, väldigt tveksam till det här erkännandet. Men jag tycker det är väldigt bra om polis och åklagare snabbt tar hand om det här, så vi kan få klart för oss, leder det här framåt eller till och med, som Ingmar säger, detta är ett steg tillbaka. Mm.
Ja, vad anser du om det, om nu mordvapnet skulle vara borta?
Ja, är det borta så har jag suttit i den här soffan och sagt att den enda lösningen, definitiva lösningen, är teknisk bevisning i form av att han får fram mordvapnet. Jag kan för dagen inte se någon annan lösning på det här.
Mm. Hur stor anser ni att sannolikheten är att det här är påverkat av pengar? Jag menar, nu är det ren spekulation naturligtvis, att det finns pengar med i bilderna. Jonas, vilken är din erfarenhet av allt som har varit förevarit?
Tidigare har det ju funnits pengar med i bilden, och det har väl aldrig gått att få fram de exakta summorna. Man läser här att Fylking och Robert Aschberg, som också var inblandade i detta, vill inte bekräfta några nivåer. I fallet med Expressen-artikeln så har det betalats ut ett sedvanligt arvode på 7 000, var 2 000 till Pettersson. Det kan ju naturligtvis finnas andra uppgörelser kring detta. Det vet man inte, men det har ju hänt förut, så varför inte även denna gång?
Lite kuriosa kan ju vara, eftersom vi talar om det här med lögndetektorn. Christer Pettersson klarade faktiskt lögndetektorn och skulle alltså enligt lögndetektorn vara helt oskyldig till det här.
Och det var den storyn då?
För det var storyn då att han var oskyldig, ja. Och att han klarade av att sitta i en lögndetektor och klarade av frågorna som endast en oskyldig person kunde göra. Jag har ingen tro på lögndetektorn, och lögndetektorn är ingen bevisning i svensk rätt då, men jag sa det som kuriosa.
Jag ansluter mig till föregående talare i det avseendet också. Och som sagt var, inte ens det här erkännandet tillmäter den betydelse som kanske den stora allmänheten gör. Det här har störst betydelse för den stora allmänheten, som ju nu då kommer att bli mer övertygad om att Christer Pettersson verkligen var gärningsman. Mm.
Men risken är alltså att den stora allmänheten ändå blir blåst på, så att säga, en fällande dom.
Ja, på juridiken helt enkelt. Juridiken går sina egna vägar. Vi får tro och tycka vad vi vill. Det gör vi faktiskt, vi fyra som sitter här i soffan också. Vi har också personliga uppfattningar. Men det är ointressant, för juridiken har sina exakta spelregler som måste följa. Att i dagsläget se en resning, det kan inte jag göra.
Då undrar jag om ni anser att det svenska rättsväsendet har tagit några steg framåt sedan detta hände med mordet på Olof Palme, och all den kritik som har varit vad gäller brottsutredningar, vittnesförhör, allt möjligt sånt. Finns det någon punkt som det har skett förbättringar?
Ja, på åtskilliga punkter. Vi vet till exempel att vittneskonfrontationer sker på ett helt annat sätt nu, med större seriositet och större noggrannhet. Bevisvärderingen kan man också säga, jag som är ute på fältet och arbetar, vet ju att man ställer inte så höga beviskrav ute på fältet som man gjorde i Christer Pettersson mål. Skulle den här formen av bevisvärdering gälla i de målen där jag uppträder, så skulle åtminstone 50% av mina klienter som nu sitter insydda på fängelse vara frikända, om man hade haft samma beviskrav som tingsrättens lagfarna domare och hovrättens samtliga ledamöter ställde upp. Så visst har det skett en utveckling sen det skedde frikännade domar mot Christer Pettersson.
Ingmar? På polissidan har vi reagerat mot och ställt oss väldigt frågande inför skrivningen i hovrättsdomen.